Never Look Down. Isak Benjamin här i morgonpasset i P3. Klockan är 10 här i kanalen. Det betyder att Johanna Gryter från P3 Nyheter är på plats och ska ge oss senaste nytt. Varsågod Johanna.
Tack så mycket. Minst 8 personer, däribland 5 barn, har dödats i en israelisk flygattack mot Gaza. Det uppger det Hamas-kontrollerade civilförsvaret där. Anfallet skedde i gryningen på söndagen mot ett hus och ett tält i Khan Yunis där flyktingar befann sig. Nu börjar Syriens övergångsregering ta form efter att ex-presidenten Bashar al-Assad störtats. Bland annat så blir en kvinna, Hind Kabawat, arbetsmarknads- och socialminister. Hon blir därmed den första kvinnan i den nya regeringen. Flygbolaget SAS rustar personal för att bättre kunna undvika obehagliga situationer vid flygningar. Det är efter att störande beteenden ombord blivit allt vanligare. Alexandra Lindgren-Kauchi är kommunikationschef på bolaget.
Vi behöver stötta mer och utbilda mer. För ge mer verktyg som är lite mer mjuka verktyg, hur man liksom ska hantera det.
Mellan 2023 och 2024 ökade antalet rapporterade händelser med störande beteenden på svenskregistrerade flyg från 288 incidenter till 505 enligt siffror från Transportstyrelsen. Och i och med den trenden har SAS valt att ta till åtgärder. Förra året skärpte flygbolaget reglerna kring svartlistning av passagerare och nu gör de en extra utbildningsinsats där polis ska lära personalen mer om att deeskalera situationer som kan uppstå.
För allt det här vi talar om, större allvarliga incidenter, det hade alltid funnits processer och verktyg. Men det är för det här lite mer mindre stökiga som kan eskalera till någonting.
I nuläget skriver SAS typ 5 rapporter om störande beteenden på 1000 flygningar. Och Lindgren-Kauchi säger att det främst handlar om incidenter där passagerare inte följt reglerna.
Tack så mycket Johanna.
Thank you.
Vill du säga något, Branne?
Tack också.
Tack.
P3.
Been
1901 Phoenix här i morgonpasset i P3. Och i natt så flyttades klockan fram en timme och det blev sommartid. Detta har vi faktiskt vidrört lite under morgonen. Men varför mäter vi tid? Vad ska vi göra av den? Finns den ens? Nu ska vi fördjupa oss i detta tillsammans med filosofiprofessorn Hans Ruin.
Välkommen.
Tackar, tackar.
Vi tar det här med sommartid direkt då. Vi mäter tid. Varför håller vi på med det?
Alltså, vi mäter ju tid för att vi ska försöka få samhället och att fungera. Tiden är egentligen, vad ska man säga, en social konstruktion. Alltså, vi skapar ett mönster för att vi ska kunna organisera vår tillvaro tillsammans.
Känner du av att vi har alltså flyttats fram så att säga idag?
Nu i morse? Ja. Absolut. Ja, nu sov jag sämre och tappade en timme. Och dessutom låg jag tänkte på innan jag somnade vad jag skulle säga här.
Mm. Vad kom du fram till?
Ja, det är det vi ska se.
Du är ju också filosof, eller hur? Mm. Och det är ganska coolt ju. Var det så, för det är också en sån bespottad så, det finns ingenstans att ta vägen som en filosof. Alltså att det går inte att tjäna pengar. Hur togs det emot när du liksom hemma var så här, jag ska bli filosof? Alltså det känns ju väldigt luddigt att vara det.
Alltså det... Just i min familj var det lite mindre luddigt, för det fanns en del goda förebilder, om man säger så. Men alltså, filosof tycker jag, det är ju någonting som, det är ingen som har liksom någon speciell rätt i den titeln. Det är ju alla som går runt och tänker, kan ju göra anspråk på att vara filosof. Men alltså, jag jobbar inom universitetet, så att det är liksom då, det är därför som, så att jag är ju forskare och lärare och, liksom, och författare och allt möjligt, så att det är egentligen inte någonting så, ja.
Man pratar väldigt mycket om gamla filosoferna, liksom. Men moderna filosofer, det känns som att det inte liksom finns, eller man kanske inte har så bra koll längre. Liksom, så. Men vem är Kant idag? Liksom?
Ja, det är det vi försöker förmedla till våra studenter.
Ja.
Ja, det är ju, alltså, de här, vad ska man säga, hela vår kulturkrets är ju på sätt och vis... det vi skapade av filosofer. Då pratar vi om det som hände för 2 500 år sedan. De som först tänkte ut liksom idéer om demokrati och vad konsten och etiken och, liksom och vetenskapen och alltihopa. Så på så vis är ju filosofin en slags grundplatta som vi står på. Och sen finns ju de här fantastiska personerna som har liksom omformat vårt sätt att tänka, som Kant och Hegel och allt möjligt. Och det är väl så att för de flesta människor idag är det ganska liksom oklart egentligen vad de höll på med. Och det är ju mindre filosofi idag kanske i gymnasieskolan än vad det var för 20 eller 30 eller 50 år sedan. Men min upplevelse är ändå att, alltså, folk är genuint intresserade av det här. Även om, som du säger, liksom då att man kan tycka att era med filosofi, man blir ingenting på det och så vidare. Men det, vi märker att det är jättemånga människor som kommer och vill studera varje år, även på andra ställen. Jag jobbar ute på Södertörns högskola, så att jag tror nog att det här, alltså, behovet av att förstå och tänka lite djupare och försöka se ett system, det har ju inte minskat, snarare tvärtom idag skulle jag säga.
Men du har ju också skrivit en essä om tid och rytm, man säger så. Och den grundar väl sig lite i Aristoteles liksom, kan man säga, spaning om tid och rytm, om man ska använda ett radiouttryck. Och vad skulle du säga, vem, är det din, vad man ska säga då, bästa slutsatsen för vad tid är? Jag brukar säga, det här är min egna då, jag säger,
han är också, han gör lite anspråk på att vara filosof.
Absolut.
Ja, men jag gör det ibland, men jag har alltid sagt att tid är rörelse, och jag tyckte det var intressant att du ändå touchade över det, att det är rörelse och rytm. Liksom. Vill du utveckla?
Absolut. Nej, men alltså, Aristoteles är ju då, han är ju en fantastisk person som tänkte över allt möjligt. Han verkligen grubblade över det här, vad är tid? Och han kom ju precis fram till det som du säger. På något sätt har det att göra med rörelse. Mm. Om vi föreställer oss en plats eller ett rum där ingenting rörs, då kan vi ju inte säga om det har gått en sekund eller 1000 år. Alltså det går inte. Så att allt, på något sätt är det som att vi tänker på rörelse när vi tänker på tid. Okej, men tid är ju inte bara rörelse, utan på något sätt är det liksom någonting som vi gör med rörelsen. Och då kommer ju han fram till den här formuleringen att tiden är rörelsens mått. eller tal då, aritmos. Ja, så det är ungefär så långt som han kommer. Att det har att göra på något sätt med mätning och rörelse. Sen den här liksom spinnen som jag gjorde på det här, just i den essän som du pratar om, det tror jag faktiskt liksom ingen riktigt har sagt. Men det var när jag liksom funderade över det där, men vad är egentligen, vad är det här med mått och vad är det här med tal? Egentligen handlar det liksom mer om en puls. Mm. Ja, för det är ju det som, så fort vi mäter tiden så måste vi hitta någonting som slår regelbundet. Ja. Annars har vi ingen hjälp av rörelsen. Så att det var därför jag kom med det här förslaget då, att i grund och botten kanske tid är en slags kosmisk rytm som finns både ute i universum och på något sätt i oss själva. Jag tyckte ganska mycket om den formuleringen.
Ja, men det är väldigt snyggt. Det är ju liksom hela den här, alltså, att det är liksom en cirkel, alltså det är ett omlopp som hela tiden, och det är ju i, även i mätning också ju.
Ja.
Vi ska återkomma till det här med tid och rörelse. Det är så mycket att prata om med dig, Hans Ryn. Kul att du är här.
Tack.
Verkligen.
At Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever, I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere, yeah, they love me everywhere, I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos, right there up on Broadway, pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street, catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry, cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas, me, I'm up that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from I made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special and I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice CeeLo, three card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King. Yo, I'm from the Empire State. That's
State of Mind, Jay-Z och Alicia Keys här i morgonpasset i P3. Vi sitter och pratar om tid med filosofiprofessorn Hans Ryn. Behöver vi tid? Behöver vi tiden?
Alltså, vi behöver ju uppenbarligen mäta tiden för att få samhället att fungera. Men tiden är ju ingenting som vi behöver. Tiden är ju snarare någonting som behöver oss.
Men det här besattheten av att mäta tid på olika sätt. Alltså, ska vi leka med tanken? Vi skiter i alla klockor och kalendrar från och med nu.
Mm. Det hade varit skönt.
Vad händer?
Slippa alla möten.
Vad händer? Mm. Vad händer med oss? Kollapsar allt?
Det är jättespännande att föreställa sig det. En slags Man kan tänka sig någon sån här apokalyptisk film liksom, där allting bryter ihop, alla system. Och plötsligt finns det liksom ingen el, inga klockor, ingenting. Vad gör människor? Det är ju klart att på något sätt fortsätter ju livet, det börjar om. Och det man kan tänka sig är att då kommer ju människan på nytt börja orientera sig efter de här mest elementära rytmerna som vi alla orienterar sig efter. Djuren har inga klockor, men de lever ju ändå en, liksom en väldigt tydlig rytm. Så det är klart att vi skulle liksom återvända till någonting som är en livsrytm.
Vad är den ultimata rytmen egentligen? Är det den vi har? Alltså sova, alltså ish 8 timmar, sen vara igång och äta 3 gånger om dagen. Jag vet inte.
Nej, egentligen inte, eller hur? De flesta däggdjur lever ju inte så inrutat som vi gör. Det är ju mer liksom återkommande pass av liksom vila och föda och sådär. Så det är ju det, vår stränga dagsrytm efter dygnet är ju naturligtvis också en effekt av civilisationen.
Men det finns ju sådana, vad ska man säga, så samhällen i regnskogen som är liksom utanför, vad man ska säga, liksom så, det här ekorrhjul som resten av världen springer i. Har de tid? Hur uppfattar de, liksom, lever de efter rytmer?
Det är klart de gör. Ja. Och den grundläggande rytmen är naturligtvis ljus och mörker. Mm. Ja, och vila och aktivitet. Och det är ju ingen tillfällighet att de, vad ska man säga, den mest ursprungliga klockan för alla människor är ju solens rörelse över himlavalvet. Den periodiciteten, och det handlar ju om, det är ju verkligen, om man tänker det mest grundläggande i vår, hela vår fysiologi, är ju ljus och mörker.
Mm. Intressant. Mm. Så här då.
Varför känns det som att vi försöker vara lite smartare än vad vi är, bara för att du är här, Hans, förlåt.
Men vi följer ju ett rek. Vi har inte skrivit de här frågorna. Det är ju våra researchers som är dumma. Nej. Vad finns det för olika sätt som man kan visualisera tiden för att försöka förstå den? Alltså en linje, en cirkel. Mm.
Alltså det finns ju massor med bilder. Vi kan hjälpas åt här och hitta på vad var och en har. Men det man märker när folk greppar efter ord eller metaforer är att man naturligtvis tänker tidigt rumsligt.
Ja.
Vi kan inte hitta på bilder egentligen för tiden själv. Nej. Utan vi lägger den ju i rummet. Och det som väl för många kommer närmast är ju då inte bara rumsliga fenomen utan så att säga sammanhängande rörliga fenomen i rummet. Strömmen, tidens ström, det är väl det som kommer närmast. Alltså man ser ett vattendrag. Liksom. Ja. Eller då kanske just en bågrörelse över himlen eller någonting sånt. Så det är ju naturligt, människans intellekt är ju primärt rumsligt orienterat. Vi ser saker och ting som om de pågår liksom på en scen. Men egentligen är ju tiden, den är ju egentligen någonting annat. Den är ju just inte rum.
Mm. Ja, kör.
Nej, men jag tänker, så, om vi ska prata lite om hur olika filosofer har försökt förstå tid genom historien. Vi touchade lite vid det innan låten här. Men vill du berätta om några fler och hur de har tolkat och funderat kring tid?
Absolut. Vi kan ta liksom en klassisk jämförelse man brukar göra när man pratar om det här. Nu nämnde ju du Aristoteles, så han är ju liksom den som alla kanske tänker på först, och för att han verkligen försökte fundera över det där med förhållandet mellan rörelse och tid och mått. Och det var naturligtvis, han tittade ju i första hand då liksom ut i naturen. Liksom. Han var ju naturforskare i första hand. Men även om han på ett ställe antyder att på något sätt är också själen inblandad i det här. Mm. Och så finns liksom den andra stora tidsfilosofen i antiken. Det är Augustinus, då ligger vi lite längre fram. Det är ju på 300-talet och den här stora kyrkofadern liksom, som skapade i stort sett kristendomen. Men för han har en sån fin betraktelse i sina självbekännelser där han ställer den här frågan, men vad är det här med tid egentligen? Och så här, alla vet ju vad tid är. Mm. Fast när vi verkligen försöker säga, vad är den? Då blir vi stumma liksom. Då vet vi inte vad vi ska säga. Mm. Och så är det som att han sitter och spinner kring den här gåtan. Och så är det som att i hans fall då, så snarare att titta utåt, så är det som att han liksom riktar blicken inåt och säger att på något sätt är det någonting som har att göra med själens sätt att liksom vara och verka. Att det är bara i oss som egentligen tiden finns.
Mm.
Och det kan ju låta jättekonstigt först då, för man tycker att det är självklart att tiden finns där ute, men egentligen har det en poäng. För att det är som att om det inte finns någon som upplever eller mäter tiden, då finns det ju ingen skillnad mellan någonting. Ja. Så att för honom var det då den inre tidsupplevelsen som var nyckeln, men kanske hade stått att stå med utåt. Och sen kan man hitta massa personer som har lagt sig på den skalan framåt.
Men alla civilisationer har ju egna kalendrar och har mätt tid. Alltså att det är ändå viktigt för människan. Alltså jag tänker väldigt mycket på covid. Att väldigt många ser ju det som, i och med att på ett sätt stod världen inom citationstecken still.
Mm.
Som att de två åren aldrig, vi hoppade bara över två år.
Mm.
Det fanns liksom inga. Ja, men jag brukar säga att för mig, min liksom kalender är de stora mästerskapen i EM-VM. Alltså att man vet varannat år.
Ja, och sen före och efter covid. Ja. Precis. Ja.
Att det är bara så, de två åren har inte hänt för mig. Liksom.
Mm.
Jag är inte 42, jag är 40.
Jag köper det.
Ja.
Ja. Men också före och efter, eller hur? Det är vissa sådana där händelser som på något sätt bromsar upp.
Verkligen.
Ja, så det är bara det där före eller efter. Så att, nej men då så, det är ju, vad vi kan se så har ju, precis som du säger, alla kulturer uppfunnit kalendrar.
Mm.
Och varför gör de det? Jo, men av det skälet vi sa från början, på något sätt behöver människan organisera sitt gemensamma liv i förhållande till den här större, liksom, både kosmiska rytmen, men kanske framförallt det sociala livet.
Mm.
Och man kan alltså dela in år och dagar och timmar på massa olika sätt. Hur vi gör det är ju godtyckligt. Och det här liksom, kalenderhistorier är ju jättefascinerande om man jämför liksom, på hur många olika sätt.
Ja.
Man kan skapa tidsordningar, men att man skapar en tidsordning, det verkar ju vara ett allmänmänskligt fenomen.
Mm.
Om vi ska liksom leka med tanken att tiden har en form då. För mig tänker jag ju direkt då på en cirkel för att jag lever efter min menscykel, you guys.
Mm. Mm.
Jag med.
Vilken form tycker du att tiden känns som att den har?
Absolut en cirkel, och då tänker jag kanske inte i första hand menstruation utan mer på, så att säga, året. Att man hela tiden har på något sätt den här
årstiden.
Ja, man har liksom en, på något sätt har jag liksom en inre bild hela tiden av liksom, var befinner jag mig? Då befinner jag mig någonstans på en cirkel där för mig liksom då vinter och halvåret är liksom upp till och sommaren är ner till och så rör man sig i den cirkeln. Men det är ju den aspekten av tiden, man ska säga, som har att göra med de kosmiska rörelserna. Sen finns det en annan bild som väl för många ligger väldigt nära, som är en linje.
Mm.
Men att vi ser tiden som linje har att göra med liksom hur vi tänker på historien.
Just det.
Man har kronologin. Den är ju linjär, den är inte cirkulär. Nej, så det är väl de två huvudbilderna som alla jobbar med.
Vi ska fortsätta prata med dig, Hans Ruin, alldeles strax. Först lite musik.
Cause you
I adore you, Hugel, Tropic, Arash och Day Colm här i morgonpasset i P3. Vi pratar med professor Hans Ryn om tid.
Om tid, ja. Och du är inne då, vi läste in det så här, och tid och rörelse då, eller hur? Att den kan vara linjär eller cirkulär. Är tid och rörelse samma sak?
Nej, det är det inte. Men rörelse tycker vi just veta vad det är. Tid är egentligen väldigt gåtfullt. Mm. Alltså det är ju som vi var inne på, liksom det här berömda Augustinus-citatet. Vi vet faktiskt inte riktigt vad det är.
Nej.
Det är som att det är liksom det viktigaste i våra liv. För att det är det vi hela tiden lutar oss in mot. Ja. Nämligen att det finns tid. Men vad är det som finns? Är det liksom möjligheten att handla, möjligheten att tänka, möjligheten att göra någonting? Men liksom, det finns ju ingen grej tid.
Nej.
Och det här liksom att folk säger, ja men det är kanske en fjärde dimension och så här, ja, fast det är egentligen bara ett, det är ju på nytt bara en rumsmetafor.
Mm.
Så att jag måste nog säga, efter att liksom verkligen läst framläggelse och baklängelse i den här litteraturen, det går inte att säga.
Nej.
Att vi vet vad tid är.
Men rörelse då, liksom, om man ser till så här, vad är rörelse? Det är liksom, jorden går runt sin axel, den går runt solen, och det sätter ju året för oss. Men är det också kopplat till, för människan är ju den vanligaste uttrycket då, jag har inte tid, kopplat till att vår tid, alltså att det är ju, finns ju väldigt, någonting som är väldigt definitivt också.
Mm.
Alltså att vår jakt på tid och att ha mer tid är kopplat till att sen har vi inte något mer. Alltså döden är vår punkt där tiden tar slut då.
Mm.
No pun intended.
Ja.
Men den, är det väldigt kopplat till oss, alltså människor? Alltså att vi vet om att vi kommer dö mer än vad ett djur kanske vet om det.
Ja, det skulle jag ändå säga. Även om det där är också en pågående diskussion. Det finns åtminstone bland högre däggdjur naturligtvis någon form av liksom dödsmedvetande. Men den här liksom djupare insikten om att liksom vårt liv här på jorden är begränsat och vad det gör med oss, det skulle jag säga ändå är unikt. Och att det verkligen liksom också är en, vad ska man säga, en kultur, skapande erfarenhet i sig själv.
Mm.
För att vi gör, mycket av det vi gör handlar ju om att försöka övervinna det här kusliga faktumet.
Just det.
Vi gör saker som ska sträcka sig in i framtiden, vi skapar grejer som vi tänker vi ska överleva, vi vill bli ihågkomna och så vidare. Allt det där är ju liksom en slags kamp mot döden. Så att på så vis är vårt dödsmedvetande viktigt. Men jag tycker egentligen, det är inte riktigt samma sak som den här upplevelsen att inte ha tid. För att grejen är att vi vet ju alla att vi kan falla döda ner nästa ögonblick.
Mm.
Det är en sak. Men det är ju inte att vi inte har tid. Det är ju mer liksom en vetskap om att det kan ta slut.
Mm. Yeah.
Men den där upplevelsen som många går runt med hela tiden, jag hinner inte, jag har inte tid. Det är ju mer en slags civilisatorisk liksom sjukdomssymptom som är snarare en effekt av att vi har skapat så mycket kontrollmekanismer kring tid.
Mm.
Det är ju egentligen, det är liksom en slags, det är en effekt av den här sociala kontrollen av tiden. För att många filosofer skulle säga att jo, men du har precis den tid du ger dig. Liksom. Yeah. Ja, du kan ägna dig åt det, du kan ägna dig åt det. Du måste ju naturligtvis fatta ett beslut vad du ska göra. Men det är ju inte som att du inte har tid. Utan grejen är precis tvärtom. Du har tid. Sen vet du inte när den tiden kommer ta slut. Mm. Men du har tid.
Just det.
Mm. Nationell tid snackade vi lite kort om under låten. Ska vi dela med oss till lyssnarna om det? Nationell tid, när börjar vi med det?
Ja, men det där tycker jag är så fascinerande liksom, historiskt. Att, det är ju, men, att människor och kulturer skapar liksom, kalendrar och liksom, en slags elementära klockor, solur och så här är en sak. Men de utgår ju alltid från liksom, hur man upplever liksom, rörelsen, rytmen och de kosmiska förändringarna från en viss plats. Mm. Men det gör liksom då att liksom hur tiden mäts är ju liksom från början mer lokalt. Mm. Och då brukar man ju liksom då påpeka då att Sverige till exempel hade ju ingen nationell tid före tåget. Mm. För att när tåget började gå mellan Stockholm och Göteborg, då insåg man plötsligt att vi måste, för det kunde inte komma fram vid olika tidpunkter från Stockholms sätt och Göteborgs sätt. Så att det var själva så att säga den tekniska tåguppfinningen som gjorde att okej, nu måste vi synka det här. Mm. Ja, och så skapar man en tidszon. Innan dess fanns det inget behov av det, för att människor rör sig ju så att säga långsammare än de kosmiska förloppen. Det tycker jag är kul att tänka på. Och nu har vi ju då liksom, allting är ju så vansinnigt liksom inrättat och ordnat, men det blir så tydligt tycker jag i det exemplet att det verkligen handlar om en anpassning till tekniken.
Mm. Ja. Och nu finns den ju inte kvar med att inga tåg går någonstans. SJ håller på att avskaffa tid just nu.
Ja, men det är faktiskt det är liksom en bra spaning apropå vad kanske egentligen sker. Det är liksom en filosofisk upplysning som SJ ägnar sig åt. Ja. Du tror inte på att det finns nationell tid.
Det är ett koncept. Ja, det är en social konstruktion.
Exakt, slappna av. Liksom. Nu visar vi er djupare filosofisk sanning. Tiden flyter.
Exakt.
Ja. Alltså det här med att tid är rörelse och sådär, vi snackade om liksom cirkulärt tänk, en tidslinje, jada. Det känns som att man hela tiden har pratat om att tiden rör sig framåt ändå. Mm. Är det så? Eller rör vi oss bakom?
För mig är åldersmässigt, utseendemässigt rör den sig bakåt.
Okej. Okay.
Det är vad jag vill tro i alla fall. Men kan tid röra sig bakåt? Rent kan den det? Nej.
Nej, alltså, tiden rör sig inte någonstans.
Nej.
Det är bara rörelse. Det är hur vi uppfattar det.
Vi det är ju återigen bara en rumslig metafor. Mm. Ja, det här med framåt, det är ju bara liksom att vi har, det är ju vår kropp liksom. Vi har ögon på framsidan då, så liksom så, och när det vi inte ser uppfattar vi ju liksom att vi backar in i. Men det är ju bara en det utgår ju från den situationen, så tiden har ju vare sig fram eller bak. Så att det kan ju vara liksom befriande att fundera över, men det hindrar inte liksom att vi själva liksom ofta gärna tänker på det.
När du pratar om det cirkulära, det här är någonting som har slagit mig. Jag har haft så tuffa saker som jag har gått igenom i mitt liv. Att jag vet att jag liksom en gång i så när det har varit som värst, där väldigt många kan vara så här, hur liksom, kan man ta sig igenom någonting som är så tufft? Liksom, att jag i en diskussion som jag kommer ihåg att jag haft med min farbror, jag vet inte om det finns en teori kring det här, men att ibland känns det som att man liksom har levt sitt liv flera gånger. Mm. Alltså att man inte blir förvånad över det här hemska, utan så här, jag har gått igenom det här en gång tidigare. Mm. Finns det någon liksom allmän teori kring liksom hela den här att vi lever om vår cykel på något sätt?
Att vi i vårt eget liv så kommer vi tillbaka till samma punkt igen. Ja. Någonting sånt. Mm. Alltså jag vet inte, det är... Det är sånt där som, jag vet inte heller exakt vad du menar, men jag tänker liksom på så här liksom lite psykoanalytiska teorier, sånt som liksom Freud och de intresserar sig för, är just alltså livet som upprepning.
Exakt.
Ja, man tänker liksom att det finns vissa mönster där vi själva går i samma spår. Mm. Ja, nu gör jag det här som jag har gjort förut liksom, i en annan relation, i en annan konstellation, så gör jag samma sak. Och det kan ju vara kanske ibland kan det vara befriande, ofta kan det vara ganska ångestskapande. Man, man tror att man kommer vidare, men egentligen till slut är man nere liksom och repeterar grejer som man kanske gjorde som spädbarn, liksom, om man nu ska gå hela vägen tillbaka. Så det, en sån inre repetition finns det väl.
Hans Ruin, tusen tack för att du kom till Morgonpasset. Verkligen. Och pratade om tid.
Tack ska ni ha.
Hade du trevligt?
Det var jättekul att få
prata med. Vi har en ill också. Kan vi inte köra den? Eller?
Va? En ljudillustration?
Vi har en ljudill. Den här tog jag med mig om från en brittisk stand-up-komiker.
Jag har inte den bara.
Du har inte den?
Jo,
snart.
Som handlar om tid. Mm. Som jag tycker att det här är en av de bästa skämten som är kopplat till tid.
Okay.
Där kanske du kan använda i dina föreläsningar.
Okej, okay, då ska vi lyssna. Vem är det vi lyssnar
på? Det är Dave Allen.
How we live by time. How we live by the watch, the clock. We're brought up to the clock. We're brought up to respect the clock, admire the clock. Punctuality. We live a life to the clock. All right? You wait to the clock. You go to work to the clock. You clock in to the clock. You clock out to the clock. You come home to the clock. You eat to the clock. You drink to the clock. You go to bed to the clock. You get up to the clock. You go back to work to the clock. You do that for 40 years of your life, you retire, what they fucking give you?
Kommentar?
Det var jätteroligt.
Tack så mycket, Hans Ruin.
Tack.
Sagafej här i Morgonpasset i P3.
Vi är P3.
Yeah.
samma målbor och jag minns varenda scen ifrån vår film. Från med nu. Hör på mig. Från och med du. Jag blir aldrig samma. Ut, står inte ut. Ett år försvinner utan ljus. Även om ett sekel går så ska jag alltid vänta på vår tur. Från och med då. Från och med du. Utom just på din. För bredvid ditt namn står ett namn till.
Från och med du, Oskar Lindros, här i morgonpasset i P3. Vi har en ny grej.
Vi har en ny grej.
Svennarna i världen.
Svennarna i världen.
Och fåglarna på taket. Är det inte samma låt?
Det är inte samma. 1990.
Sommaren i city, 1990.
Det är en bra låt. Vem är som sjunger den? Niklas Strömstedt?
Nej, det är väl... Thomas kollade på det. Ja. Sommaren i city.
Look that up, Jamie. Men vi har ju svenskar som det går så himla bra för internationellt. Och det blir man ju väldigt glad.
Det är inte du och jag, man säger så.
Kommer nog aldrig ske. Men Pelle Larsson då, som spelar i NBA, National Basket Association.
Bara det är alltså, wow.
Ja, det är alltså... Jag måste säga det, han ser väldigt bra ut. För att vara rookie...
Rusar in, alltså menar du utseendemässigt?
Även det.
Formmässigt, tänker du?
Han är ju snygg. Okay. Bra kropp. Påminner lite om min kropp. För 20 år sedan. Men alltså, han låg bakom segern mot Philadelphia 76ers och han gjorde verkligen allt. 14 poäng, 6 returer, 2 blockar och 4 assist.
Så coolt.
Det är väldigt bra rookie stats. Han kommer bli en väldigt duktig spelare. Han har en ljus framtid framför sig.
SVT Nyheter skriver så här: Pelle Larsson låg bakom allt i segern. Hyllas stort.
Verkligen. Jag vill också då, jag lite sidospår här, kopplat till mig. Jag är också i semifinal i min fantasy league som jag håller på och vinner just nu. Pelle är med i mitt lag.
Wow,
det är kul,
snyggt jobbat.
Jag tog honom för att han är svensk. Men sen har vi en till svensk. Dino Beganovic kör Formel 1 den här helgen med Ferrari.
Det är faktiskt helt sjukt.
Det är helt otroligt.
Har du varit på Formula 1?
Nej, jag har ju en dröm. Precis som Martin Luther King så har jag också en dröm. Och det är att sitta utanför tunneln i Monaco. Det är min drömplats. Det borde vi göra i morgonpasset. Vi åker dit och så sitter vi. Det är en tråkig bana, men det är typ det bästa ljudet du någonsin kommer uppleva.
Alltså, du vet att jag har varit på Formula 1 i
Vart?
Barcelona. Hade de bästa platserna, satt vid paddocken, eller vad fan det heter.
Ja.
Alltså där de byter hjul. Inga följdfrågor på hur jag fick de biljetterna, tack.
Nej.
Men du fattar. Det
hade inte kommit några.
Nej,
men,
men du fattar
du?
Ju.
Ja, jag fattar. Jag fattar.
Alltså, jag behöver ju arbeta.
Du dejtade Lewis Hamilton. Ja. Men vad tyckte du då?
Det var ju, alltså att sitta där var ju toppen. För där händer ju grejer om man säger så. Men jag tycker lite synd om de som sitter på andra delar av banan när det bara är så. Och det är det enda de ser.
Just det.
Alltså...
Ja, jag har aldrig varit på en formel. Jag älskar racing.
Mm.
Jag älskar att köra.
Du älskar go-kart?
Go-kart. Vi har ju en sån stående... Det är många som utmanar mig på go-kart och förlorar hela tiden. Sen en gång så satte de ihop en sån tävling där det var folk som racer på riktigt. Det var liksom en sån NASCAR-driver och sen någon som hade vunnit SM i barn-go-kart.
Oj,
liksom.
Va?
Där
SM
hade jag
i barn go-kart.
Ja, där hade jag ingen chans. Men jag har ingen som förarutbildning. Det är bara att jag kör utan rädsla för mitt liv.
Men alltså, du har väl givetvis en, alltså så, vad heter det?
Körkort. Men det behöver inte för go-kart.
Nej, men du har ett körkort.
Vi borde köra en sån. Kan inte vi göra det då? För med alla som jobbar på redaktionen och sånt. Vi åker på en sån, vad säger man, sån kick-off eller någonting.
Ja.
Och så kan vi göra lite material på det.
Men köra go-kart eller köra bil bara?
Nej, go-kart.
Okej.
Okay. Eller hur? Det hade varit kul.
Jag är tyvärr, alltså det sjuka med mig, alltså jag är ju väldigt, väldigt rädd av mig sen jag var med om en fyrhjulingsolycka i Dubai.
Men det är inte samma sak. Fyrhjuling är livsfarligt. Men det ska man inte hålla på med.
Innan den olyckan så körde jag som en galning. Ja. Alltså, no fear.
Ja, det är inte bra. Där till och med jag då som en ganska ansvarslös och farlig människa. Fyrhjuling, det är för farligt.
Inte ens när du var 25 typ?
Jag har aldrig åkt en fyrhjuling.
Okej.
Okay. Quad bike.
Tönt. Undressed December här i morgonpasset i P3. Magis meny är stängd. Brannade du sig...
Last call.
Vad sa du?
Last call.
Last call for alcohol.
Ah.
Och det är då... Vårens hetaste artist är ju Doechii. Så är det bara.
Just det.
Och jag vet inte. Det här är någonting som hon postade på sina sociala medier i veckan som ju verkligen rör om i grytan, om du fattar vad jag menar.
One thing about me. I'm gonna fart. I'm a grown woman. I've gone through a lot in this country. I'm gonna fart. I am a human fucking girl. I'm not a machine. I'm gassy. I'm gonna fart. And it is what it is. What the fuck about it? What?
Vem bråkar
bitch,
om
what? It? I'm not holding it. I'm not holding it.
Vem?
I'm not holding it. I'm going to let it go.
Okay.
I'm gonna let it go.
Är hon ensam där eller?
And out of the kindness of my heart, I'm going to let you know what's coming before it comes. Move accordingly. But I'm going to fart.
Det är en jävla konstig... Vad är det som händer?
Vad menar du?
Vad är det som händer?
Vad finns det att inte förstå?
Håller världen på att bli galen? Va? Men, varför?
Va?
Varför?
Vadå varför?
Alltså, vad är det med det här?
Va?
Varför gör man så här?
Alltså, varför hon farts? Eller varför
nej, men
hon...
varför behöver du liksom göra ett klipp?
Det är kul!
Jag börjar känna någonstans att här, vi behöver dial it back. För att prata som en amerikan då. Dial it back, vet. Vi behöver inte veta allt. Vi vet, alla känner till att vi har kroppsliga funktioner. Alltså, tror hon att hon är Columbus eller? Tror hon har upptäckt Amerika? Vi vet om det. Du behöver inte hålla på så här. I'm gonna fart. Okej. Okay. Ja, varför behöver du berätta det? Gör det bara.
Det är kul. Nej, man kan inte bara göra det.
Nej, inte bland folk. Men jag menar, alltså, hon, uppenbarligen är hon själv i ett rum. Varför behöver hon gå in på vem har hon den här inre dialogen med? Vem har hon ihop med?
Vet inte, men jag tyckte det var kul.
Ja, det var lite kul. Men det är väl det här och folk som börjar filma sig själva när de gråter på sociala medier.
Ah.
Där går min gräns.
Ah.
Varför gör man det?
Ah.
Det är så många moment innan du slår på kameran. Varför är din instinkt, det här måste världen se? Gråt i ensamhet.
Nej.
Och skratta, så skrattar världen med dig, som jag brukar säga. Eller?
Ja, ah. Du blir verkligen upprörd av det här.
Nej, men
tycker du att kvinnor inte ska få...
Nej, jag tänker mer bara att hon är så sur på... Men jag vet inte på vem.
På dig, tror jag.
Nej.
Via P3. Halleluja. Herregud. Tänker inte be. Det är allt jag vet. Som om jag behöver någon alls. Jag har glömt champagne. Dina 21 gram. Har alltid bedömt. Men har aldrig sett upp. Bara när jag går ner mig. Halleluja. Herregud. Tro mig, jag hade behövt dig nu. Halleluja. Tack på Gud.
Halleluja, Miriam Bryant. Morgonpasset i P3 med Magge och Branne.
Ja, Margret, vad är det dags för nu? Nu är det dags för Brannes lilla hår som Thomas försöker boxa bort. Jag har 2 minuter där man vill prata om det djupt uppskattade inslaget.
Brannes filmrecension.
Branne recenserar.
Branne recenserar.
Det heter någonting annat egentligen. Va? Jag har glömt bort vad
Branne
det är.
Branne recenserar en film.
Men är det så? Men i alla fall. Jag brukar i alla fall recensera på söndagar, för det är filmsöndag, eller hur?
Vad blir det idag? Det här, alltså, det
jag ska
så
på
spännande.
Bio.
Okej.
Okay. Men jag såg den här filmen i fredags, så jag hade filmfredag. Och jag rekommenderar alltid filmer som finns på SVT Play.
Ja.
För att så att alla har tillgång till det.
Så bra.
Så att det här är ju ett tips som man inte har sett, speciellt de yngre generationerna. Vi är ju MTV-generationen.
Ja, det är vi.
Och den här filmen är, jag skulle säga, högst upp i så MTV-film. Det finns ingen film som har blivit större på grund av The Car... Vad fan heter det? Love Me, Love Me.
Cardigans.
Låten blev stor på grund av Cardigans. Eller filmen blev det. Romeo och Julia.
Åh! Oh.
Eller hur? Kommer du ihåg det?
Jag älskar den filmen, Branne.
Jag såg om den. Och först var så här, det tar ju lite tid att vänja sig vid den.
Ja, de kör ju på vers.
De kör på vers, ja. Och det finns ju så jambaisk pentameter som man gör i den här. Mm. Det är ju bara Pete Postlewaite som gör det.
Mm.
Men man gör ju en sån omtappning i den här filmen där man sätter Romeo och Julia i Verona City, som uppenbarligen Venice Beach.
Ja.
Och så istället för svärd tar de pistoler, och det är gjort som en blockbuster actionfilm. För att så här, tilltala till den yngre publiken. Och det funkar.
Det funkar så bra.
Och det är en sån jävla cast. Det är Leonardo DiCaprio, Claire Danes, John Leguizamo, Harold Perrineau, känd kanske för de flesta från Lost, den killen.
Ja.
Och Oz, om man inte har sett den serien. Också en stark rekommendation. Och sen har vi då, det är väl någon mer där. Paul Rudd, ja.
Just det, den jävla.
Det jag inte tycker om med filmen. Den hade fått 4.8 braggisar.
Mm.
Men man spoilar ju den i början.
Alltså att de...
Att de dör.
Coolar,
ja. Ja, det tycker jag inte om. Jag gillar inte att de spoilade Romeo och Julia i början.
Nej, det är för jävligt.
Sen gör han ju någonting ganska modigt. Han ändrar slutet.
Mm.
Han hinner upptäcka att hon inte har då dött.
Mm.
Eller begått självmord.
Mm.
Innan han dör.
Just det.
Och sen dör hon.
Baz Luhrmann har bestämt sig för det.
Ett musikaliskt musikalgeni kan man väl säga.
Det kan man verkligen säga. Gillade du hans Elvis-film?
Den gillade jag inte. Men allt annat han har gjort gillar jag.
Du är galen.
Men den här då, i vår betygsskala.
Betyg?
4.8 var den på väg att få.
Ja.
Spoilade slutet, så det blir 4.5 braggisar.
Wow. Alltså, ja.
Se den ikväll.
Tack.
Tack. About the way I was, did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on. It's scary, I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how, don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better off.
Don't start now, Dua Lipa. Klockan är 11. Det betyder att Johanna ska ge oss nyheter. Varsågod.
Tack. Minst 8 personer, däribland 5 barn, har dödats i en israelisk flygattack mot Gaza. Det uppger det Hamas-kontrollerade civilförsvaret där. Anfallet skedde i gryningen på söndagen mot ett hus och ett tält i Kanjonis där flyktingar befann sig. I Eskilstuna blev en tjej i 20-årsåldern misshandlad under natten. Flera personer misstänks ha slagit och sparkat henne. Det finns inga uppgifter om hur allvarligt skadad tjejen är, men polisen utreder händelsen som grov misshandel och ingen är gripen. Flygbolaget SAS rustar personal för att bättre kunna undvika obehagliga situationer vid flygningar. Det är i och med att störande beteenden ombord blivit allt vanligare. Alexander Lindgren Kaukchi är kommunikationschef på bolaget.
Vi behöver stötta mer och utbilda mer, för ge mer verktyg som är lite mer mjuka verktyg hur man liksom ska hantera det.
Mellan 2023 och 2024 ökade antalet rapporterade händelser med störande beteenden på svensk registrerade flyg från 288 incidenter till 505 enligt siffror från Transportstyrelsen. Och i och med den trenden har SAS valt att ta till åtgärder. Förra året skärpte flygbolaget reglerna kring svartlistning av passagerare och nu gör de en extra utbildningsinsats där polis ska lära personalen mer om att deeskalera situationen som kan uppstå.
För allt det här vi talar om, större allvarliga incidenter, det hade alltid funnits processer och verktyg. Men det är för det här lite mer mindre stökiga som kan eskalera till någonting.
I nuläget skriver SAS typ 5 rapporter om störande beteenden på 1000 flygningar. Och Lindgren Kaukchi säger att det främst handlar om incidenter där passagerare inte har följt reglerna. Och det var allt från Peter Nyheter klockan 11.
Ny musik, live och poddar. Vi är Petri.
Det är Petri, du lyssnar på Petri med mig Edvin. Och klockan är 11, för det är liksom officiellt sommartid. Vare sig du är ett big fan eller till de som tänker mer. Nej du, det vore godast om vi bara sket i hela det här klockomställningshaveri-härvan. Vi ska i alla fall göra lite god radio. Mari Hästhammer kommer hit, vi ska snacka vårmusik. Och sen har jag spånat lite på det här med tid då. Tid som flytt, hur låter den? Låter den ens? Men först, här är Haim och Relationship.
Tell you.
Heim med Relationship var det där, du hörde den här i P3. Vi ska gå vidare med Seina Bossi och låten Poetic. I mark you every word, I wear the smile you gave me. Somehow it seems you saved me. And if I'm about to fall, may I go out like this? May I go out like this? And I try to make it more poetic, but it's only easy if you let it. I swear that you won't ever regret it. I swear that you won't ever regret it. When all the chips are down and you're not the hottest thing around town, you'll need a hand to safely walk you through the maze. We'll be lost here all the same. Be lost here all the same. And I try to act more poetic, but it's only easy if you let it. I swear that you won't ever regret it. I swear that you won't ever regret it. I lose my breath for you and I don't want it back. All that I have is yours. Run to the moon and back so I can prove the fact. To the moon and back so I can prove the fact. So if you give me this one chance, I'll show you how I see you. When memories deceive you, right here is where I stand. I hope you understand. I hope you understand. And I try to make it more poetic, but it's only easy if you let it. I swear that you won't ever regret it. I swear that you won't ever regret it. And I try to make it more poetic, but it's only easy if you let it. I swear that you won't ever regret it. I swear that you won't ever regret it. Nu basinerar jag ut det här. Det är officiellt vår. Alltså solen strålar, har börjat värma. Det är ju som sagt sommartid från och med idag. Dessutom vårdagsjämning nyligen. Och är du en pollenallergiker, ja, men då har det börjat tåras i även ett och annat öga medan knopparna brister och träden ligger med varandra. Och nu är man väl ändå lite sugen på att också höra musik som passar perfekt till allt detta. Som försätter en i en sån god vårkänsla. Och med mig för att snacka om just detta har jag nu P3s alldeles egna musikredaktör och programledare Mari Hesthammer. Hej Mari!
Hallå!
Du är ju en av dem som lägger musiken här i kanalen. Hur förhåller ni er till årstiderna? Alltså vilken säsong är liksom, när är det populärt att släppa musik till exempel?
Jag skulle säga att det här är ju ändå den tveklöst mest populära årstiden att släppa just musik. Och det handlar ju lite om att nu börjar ju folk vilja liksom sätta den där sommarhitten. Alltså man börjar